Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Välkomna till en ny vecka med Babys podcast och en ny frågelåda. Ni är så generösa med era funderingar och frågor och tankar så att vi kan liksom köra frågelåda efter frågelåda efter frågelåda. Det är jätteroligt. Så att idag ska vi hinna med åtminstone 5 frågor till. Vi kanske hinner med något litet sidospår. Men det kommer att prata om ägglossningstest och graviditetsönskan och lite upprepningsrisker om man har haft trassel i samband med graviditet och förlossning. Och, sådär. Och som vanligt i studion har ni mig, Rebecka, gynekolog, och
mig, Karina, barnmorska.
Så häng med in i frågelådan! Karina.
Då var det dags igen.
Nu, båt igen bara.
Båt igen. Frågorna.
Ja,
ja det är jättekul. Det är jättekul. Men du nämnde ägglossningstest. Många frågor på det.
Mm.
Och det är en tjej som undrar här.
Precis, vi har plockat en fråga som var... den täckte in ganska mycket nämligen. Det står så här. Jag testar mitt ägglossningstest varje månad. Trackar flytningar, etc. Jag får aldrig något utslag på test. Jag har sällan typiska ägglossningsflytningar. Kan jag ha ägglossning ändå? Och då jag får nästan dela upp det där i två. Det är liksom testet och det är de här flytningarna. Om man pratar om en typisk ägglossningsflytning så är det ju så att 1-2 dygn innan ägget lossar så förändras flytningen på grund av att vi har höga östrogennivåer. Och då brukar flytningen bli genomskinlig eller kristallklar, kanske lite äggviteaktig. Den brukar bli trådig eller lite klibbig, men man pratar ofta om tråddragningsfenomen. Det vill säga att om man tar lite av flytningen mellan tumme och pekfinger och så drar man isär tumme och pekfinger så blir det som små trådar emellan där. Så det är ju ett sätt att hålla koll på när man har ägglossning, när i sin cykel. Det här kan vara olika lätt för olika personer. Det kan för en del krävas lite övning. De flesta kan lära sig det här att göra det. Men man får liksom vara lite idog och kanske också lite nyfiken på sin egen kropp för att hålla på med det. Så det är då det som den här personen menar med att den trackar sina flytningar. Sen finns det då ägglossningstest som är stickor som man kissar på. Nästan alla ägglossningstest på marknaden testar för ett hormon som heter LH, luteiniserande hormon. Och det är ett hormon som bildas i vår hjärna och som har en peak, alltså en topp. precis dygnet innan ägget lossar. Och det här har man då kunnat använda för att helt enkelt mäta när ägglossningen ska ske. Får man ett utslag på sitt ägglossningstest så vet man att nu är det ett dygn kvar till min ägglossning. Det finns ju inga sådana test som är 100-procentiga, så är det ju aldrig. Det finns alltid lite felkällor. Det kan också vara så för en del att de får den här ägglossningstestet ger utslag flera gånger i månaden. Och det är till exempel kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom eller PCOS. För de har väldigt ofta höga LH-nivåer hela tiden i sin cykel. Och det kan göra att det här ägglossningstestet helt enkelt spårar ur och signalerar ägglossning en gång i veckan, liksom, fast man inte har det. Sen finns det ett sätt till som inte är med i den här frågan men som jag tänker är bra att nämna, och det är att man kan mäta sin temperatur, sin basaltemperatur på morgonen när man vaknar, eller att man med hjälp av en sån här smart ring som man kan ha på sig när man sover, där mäter basaltemperaturen när man sover. För då är det så att när ägglossningen har skett så stiger basaltemperaturen med en halv grad. Blir det en graviditet så kommer den här temperaturhöjningen att ligga kvar, och blir det inte en graviditet så går den här temperaturen ner till normalläget igen. Så att man kan ju använda någon av de här metoderna eller kombinera alla tre för att tracka sin ägglossning.
Och vilka rekommenderar du där då, Rebecka?
Jag är ju en kombomänniska. Jag tycker att det är bra att liksom kombinera alla tre. Eller kombinera åtminstone temperatur med flytningar.
Det blir mer säkert.
Ja, alltså LH, de här LH-stickorna, de kan vara bra som komplement också. Men där finns ju den här fallgropen för de som har höga LH-nivåer, att det kan bli lite sprattligt för dem. Jag tycker man får välja det som känns praktiskt också. Jag vet att inte alla känner sig superbekväma med att undersöka sin flytning. Tvingar in själv inte till det då, utan välj stickorna istället. Men många patienter jag träffar kör en kombination av alla tre faktiskt. Men det jag tänkte på med den här personen som jag faktiskt testat med ägglossningstest, som inte får något utslag då på dem och har väldigt sällan de här typiska flytningarna. Kan jag ha ägglossning ändå? Och då kan man ju aldrig liksom utan att ha undersökt säga helt säkert. Men jag skulle säga att det är inte så sannolikt. Att liksom aldrig få de här typiska flytningarna och dessutom inte få något utslag på ägglossningstestet tycker jag ändå talar ganska starkt för att det inte är en ägglossning. När vi gör fertilitetsutredningar och vill veta om det sker en ägglossning så lägger vi ju till några andra metoder som kan vara ännu säkrare. Och det är ju i blodprov testa hormonet progesteron och testa det ungefär 7-8 dagar efter ägglossningen, för då ska det liksom ha stigit ordentligt. Så att en stegring i progesteron är då ett tecken på att det har skett en ägglossning. Man kan också titta med ultraljud för att se, fanns det en äggblåsa, och så kan man titta igen, har den försvunnit, då har det skett en ägglossning. Så att det blir lite pusselläggande för en del. Men den här personen som inte får något inte får någon signal om att det sker en ägglossning, om man då har hållit på så ett år, då tycker jag att man ska söka hjälp, söka utredning, för då kan man göra även annat som blodprov och ultraljud för att få lite mer svar på varför det här inte verkar fungera.
Och då tänker du i första hand, som du brukar säga, gynekolog, funkar inte det? Vårdcentralen för att få en remiss?
Ja, precis. Utredningen ska ju göras via gynekolog. Och där beror det ju på var i landet man bor, om man kan söka direkt till gynekolog. Det kan man på de flesta ställen i alla fall, där det finns öppenvårdsmottagningar utanför sjukhuset. Men finns det inte det, då går man ju den vägen att man söker sin vårdcentral som då remitterar vidare till en kvinnoklinik.
Och då är ju min fråga återigen, som vi tidigare varit inne på, den där digitala tjänsterna som finns nu, kan man få en remiss via dem om man har svårt att få det på annat sätt?
Remiss kan man ju ordna. Däremot så gör man ju inte fertilitetsutredning via digital vård, eftersom det faktiskt ingår att göra gynekologisk undersökning, ultraljud och så vidare. Men är det så att man stöter på patrull och inte lyckas ens få en remiss från sin vårdcentral, så kan man ju göra en första bedömning via den här digitala vården, och så kan man remittera därifrån Det är en möjlighet.
Ja, för det är så jag tänker att många gånger så är det ju lång väntan även till vårdcentralen. Och då kan man ju bespara sig den via de här digitala tjänsterna.
Den långa väntetiden blir nog snarare då till kvinnoklinik i de regioner där det inte finns gott om gynekologer. Liksom.
Tyvärr.
Mm. Oh, tyvärr. Vi får klona gynekologer.
Ja, det kan vi börja med.
Det får bli våran så här, vi kan ha ett litet dotterföretag, du och jag, Karina, som klonar barnmorskor och gynekologer.
Ja, men du som lilla my som går där och stampar och
ja.
Du kan väl göra det också när du ändå är i farten,
ja. Ja.
På dem.
Mm.
Yes, vad hade vi något mer att säga om det här? Fick hon svar på om hon hade ägglossning ändå? Troligtvis nej.
Jag skulle säga troligtvis inte. Det talar ju mot att det är en ägglossning här. Men 100% kan man ju inte säga bara på den här historien. Utan som gynekolog skulle jag ju vilja undersöka med ultraljud och ta blodprover. Men det är liksom lite bestickande att det aldrig blir en sån här flytning och aldrig utslag på ägglossningstest när det ändå är någon som är så pass medveten och håller koll.
Så det.
Mm.
Ja, bra. Vi har en fråga som vi nästan har haft i en tidigare frågelåda, Rebecka. Det är den här, när man har en önskan om graviditet och få barn, hur det kan påverka ens försök. Och då skriver man, vi har försökt länge men får inte till det. Och vi har ju pratat om då tidigare om den här stressen kan påverka.
Ja, och då när man har tittat liksom på studier kring stress och fertilitet. Så de studierna är framförallt gjorda på par som redan har sökt fertilitetsbehandling eller är i fertilitetsbehandling. Det är ju inte gjort särskilt många stora välgjorda studier på de som så att säga, försöker på egen hand under det här året eller två åren, vad det nu kan vara. Och jag tycker att det är lite svårt att säga, jag menar stress kan innefatta så otroligt mycket. Det handlar ju om hur mycket jobbar du? Vad jobbar du med? Trivs du på ditt jobb? Hur är din relation? Ska du samtidigt ta hand om två tonårsupproriga barn och en sjuk mamma? Och, ja, men du förstår, det finns ju liksom mycket i vardagen som kan vara stress. Det här att ha en graviditetsönskan, den stressen kan säkert också påverka på många sätt. Men jag tycker att det är komplicerat att säga till någon så här att ja, nej men det blir ingen graviditet för att du tänker för mycket på det. Men då tycker jag vi är ute och svajar, för det har vi ju liksom inga som helst forskningsdata på. Och dessutom tänker jag, om det hade varit så lätt att undvika en graviditet så att bara jag tänker på det tillräckligt mycket, då hade vi kunnat ha det som preventivmetod. Så att Jag vet ju att många får liksom höra det här att men slappna av så kommer det funka, eller tänk inte så mycket på det så kommer det gå bättre. Och sådana kommentarer är oerhört sårande och provocerande. Så att jag vill nog inte gärna säga att man kan påverka det med tanken på det sättet.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Var jag jätteflummig nu? Jag vet inte.
Nej, men det, du säger ju precis det. Många får svar om liksom, slappna av och tänk inte på det. Gå vidare, köp en hund istället och allt vad det är. Mm. Och för vissa kan det väl kanske hjälpa, men det är ju... Ja.
Ja, men jag tycker att det är liksom på något sätt förenkla eller banalisera problemet. För att, det är klart att vi med tanke och stressnivåer och oxytocinnivåer, det påverkar mycket. Men det finns så mycket annat som har mycket större betydelse för vår fertilitet och vår graviditet. Så att jag tycker att det här blir, nej, det blir för svajigt, det blir för flummigt att säga att man med tankens makt kan påverka det på det sättet. Då borde man ju liksom tänka så här, ja, men om jag bara tänker tillräckligt positivt så blir jag gravid, och det funkar ju inte så heller.
Eller så vinner jag 1 miljon.
Ja, men du, den, tack. Den skulle jag vilja prova. Och jag gör det ibland på lördagen när min man gör en sån här lottorad. Att jag liksom bara så här, försöker mentalt ställa in mig på att, men imorgon när jag vaknar, då kan jag betala av alla mina skulder och köpa en ny bil till min man och så här. Det har aldrig funkat.
Inte din tankens kraft.
Nej, kanske funkar för någon annan. Om det är någon annan som har tänkt sig till en miljonvinst på lotto, så hör av er. Jag vill gärna veta hur.
Ja, men den går ju att mäta kanske, eller kanske inte. Men det här med barn och fertilitet, den är svårare. Eller båda, kanske lika svåra. Ja, men svar, kontenta, sammanfattning på den, det är väl liksom om man har försökt länge så ska man ju söka hjälp.
Ja.
Men du, ytterligare fråga, är det större risk att få placenta previa om man har haft det under tidigare graviditet?
Då kanske vi har ju haft avsnitt som har handlat om placenta eller om moderkakan och placenta previa. Men vi kanske ändå ska förklara, för det kan ju vara några som inte har lyssnat på just det avsnittet.
Precis, placenta... men vi kan ju säga lyssna på det avsnittet, för där är allt om moderkakan.
Ja, faktiskt. Exakt.
Och det, jag kommer inte ihåg var det låg i tid. Du som har bättre minne.
Nej, men det känns som att det inte var jättelänge sedan. Någon gång under hösten. Förra hösten, alltså hösten 2022.
Jag kollar här under tiden som du svarar. Ja.
Men jag kan ju börja med att berätta bara enkelt. Placenta previa betyder helt enkelt att moderkakan sitter så långt ner så att den antingen sitter för den inre modermunnen, alltså sitter för livmodertappen, eller att den sitter långt ner och väldigt nära livmoderhalsen. Så att det är ju då ett förlossningshinder. Barnet kan inte passera ut den vägen och det är stor risk för blödning. Det var den korta versionen. Den långa versionen finns i ett eget avsnitt. Men nu var ju frågan, är det större risk att få det här om man har haft det tidigare? Och då man tittar i studier på upprepningsrisken så visade det sig att det beror lite på vad orsaken till den här placenta previa eller föreliggande moderkakan var. Men om man tar ett genomsnitt så är det ungefär 6 gånger ökad risk att få placenta previa om man har haft det tidigare. Det var det korta svaret på det. Orsaker kan ju vara många saker. Man vet att om det befruktade ägget fäster in i livmoderväggen ganska sent, att det tar ganska många dagar och ägget hinner vandra längre ner, så är det ökad risk. Man har sett att det finns en koppling till exempel till att man har fött många barn. Det finns en koppling till tidigare kejsarsnitt till exempel. Vissa studier har visat en koppling till IVF. Så det beror ju naturligtvis på vad grundorsaken är. Men det är en ökad risk. Så det är klart att har man en gravid som har haft placenta previa tidigare, så tittar man ju naturligtvis på det med ultraljud även i nästa graviditet. Men vi tittar ju alltid i samband med rutinultraljudet, så tittar vi ju alltid var ligger moderkakan. Och ligger den långt ner så tittar man ju ytterligare minst en gång, kanske till och med flera gånger under graviditeten. Så att moderkakan flyttar sig uppåt och bort från livmoderhalsen.
Och då har jag ett tillägg som lyder. Den 27 januari 2022 så hade vi ett avsnitt, du och jag, Rebecka. Allt om moderkakan. Om världens bästa kaka. Placenta med allt från placentalägen till att äta den. Ni förstår.
Alltså ett helt, ja, det var ett år sedan. Jag trodde det var nyss. Du ser, tant börjar bli gammal.
Ingen koll på tiden. Går fort, och tiden går fortare. Ja, men jättemycket fakta i det avsnittet. Och du har gett svar på placenta previa, moderkakans placering. Vi har fått en fråga som lyder, fick atoni vid första förlossning? Är det orimligt att önska sen avnavling och ett ostört förlopp nästa gång? Först vill jag förklara vad en atoni är. Och atoni är någonting som kan hända efter att du har fött. Livmodern är uttänd. När barnet alltså är fött så ska ju livmodern kontrahera sig. Dra sig tillbaka. Alltså en sammandragning eller flera sker för att livmodern ska bli så liten som möjligt efter förlossningen. Och det är för att i livmodern så finns det ju ett sår. Då när moderkakan har lossnat. Och från det här så kan det ju då sen blöda om inte livmodern drar sig samman ordentligt. Och vad som kan ske, det är ju att livmodern drar sig samman men sen så fyller på sig med den här blodmängden igen. Och då kallar vi det för en atoni. Och det kan hända, och atonier kan få den påföljden att du får en större blödning över en liter. Det kallar vi för PCH. Och då undrar ju personen som har råkat ut för det här, är det orimligt att önska sen avnavling och då ett ostört förlopp vid nästa förlossning? Och det tycker jag inte alls är orimligt. Varför skulle det vara det? Vi måste ha det, för det första så behöver det ju inte bli så här bara för att det var så tidigare. Ett observandum för nästa tillfälle, absolut, men att få den här sena avnavlingen och det här ostörda förloppet är absolut möjligt. Och vi ska ha uppsikt, och du också som födande, om du skulle blöda eller att någonting annat händer i det läget. Så prata med dina barnmorskor på, ja, framförallt då förlossningen, och be att man har lite extra uppsikt över det här och ge uttryck för dina önskemål, för det är de som vi ska lyssna till i första hand, och alla samtycke. Tillägg, Rebecka?
Ja, klockrent. Jag håller med. Det är väl helt rimligt att önska det. Precis som du säger, det finns många olika orsaker till atoni. Och de allra flesta av dem är sånt som inte upprepas vid nästa födsel.
Mm, faktiskt.
Så det är ju så. Vet man att här har jag en födande som hade en atoni vid förra födseln, så är man alltid extra uppmärksam och har liksom en plan för om det skulle upprepas. Men det är för att man vill ha hängslen och rivlem och för säkerhets skull. Det är ju inte så att man då inte får önska sig sen avnavling eller ostört förlopp. För det är ju det vi försöker eftersträva. Vi vill ju att det ska vara så normalt som det bara går. Så. Mm. Och sen är det ju så, kodordet här är ju önska. Sen kan vi ju aldrig lova vad som kan hända. Det kan alltid hända saker som gör att vi inte kan uppfylla den födandes önska eller partners önskan. Men i allra flesta fall, så att säga, om det inte finns något medicinskt hinder där och då, så strävar vi alltid åt det hållet.
Absolut. Mm. En sista fråga.
Mm.
Den lyder, Rebecka.
När får man tillbaka mensen efter förlossningen? Det har gått 13 månader nu och ingen mens ammar fortfarande. Och där är det ju så, för det första så är det ju väldigt individuellt hur snabbt ägglossning och då påföljande mens kommer igång efter att man har fött. Det är ju också så att om man ammar så kommer det ju här att fördröjas. Helamma till exempel gör ju att ägglossningen hämmas, det har vi ju pratat om tidigare. Men det är väldigt individuellt hur länge den här hämningen ligger kvar och Man kan inte säga så här att om du ammar 4 gånger om dagen så kommer inte mensen, men om du ammar 3 gånger om dagen så gör den det. Det är ju faktiskt individuellt. Så att, det blir ju svårt att svara just på den här frågan, för att jag vet ju inte hur ofta den här frågepersonen ammar. Men 13 månader och ingen mens och ammar fortfarande, det låter ju inte för mig som något konstigt om man liksom mår bra för övrigt. Man kan ju tänka tanken att man ska kolla ett graviditetstest om det är så att man inte har någon preventiv metod. För den vanligaste orsaken till att mensen inte kommer är ju faktiskt att man är gravid. Men är det inte en graviditet, så tycker jag att man, så länge man ammar, kan sitta still i båten och inte vara så orolig att mensen inte kommer. Förutsatt att man mår bra. Liksom. Känner man sig sjuk på något sätt eller har andra symptom som svår huvudvärk eller synpåverkan eller viktnedgång eller vad det nu kan vara. Ja, men då ska man ju söka, så får man ju ta med det här med utebliven mens som en del av den utredningen. Men annars tycker jag att man kan avvakta.
Mm. Mm. Bra svar. Och vi har ju ett helt avsnitt om det här också. By the way. Så är det.
Just det. Mm. Laktationsamenorré.
Precis.
Mm.
Där kan ni lyssna. Yes. Tack för att du har lyssnat även idag. Vi uppskattar ju såklart att ni lyssnar, men även att ni följer oss på Instagram @babiespodcast.
Ja, och det är där ni också kan skicka frågor till oss, såklart.
Precis, precis. Mm. Så det blir väl en ny frågelåda, vad det lider.
Ja, det brukar det bli.
Det brukar det bli, ja. Med bra svar, Rebecca. Ja. Yes, hur avslutar vi?
Genom att säga att det finns inga dumma frågor. Och era frågor är för det mesta helt briljanta och kluriga. Det är bra att ni sätter oss lite på prov. Jag tycker det är roligt när ni frågar något som gör att jag måste dyka in och läsa 71 artiklar.
Mm.
Sånt går jag igång på.
Ja, men lilla, alltså, my. lilla älskade my. Nej, men så är det ju. Och det är ju det som är så himla kul med den här podden, tycker jag. För att vi lär oss ju så himla mycket hela tiden av er. Och för att vi måste sätta oss in i vissa ämnen och så vidare. Det är en vidareutveckling hela tiden. Vi kan inte allt, men vi vet hur vi ska ta oss fram och vi blir bättre. Så tack för det. Tack vare er där ute. Men snart tillbaka, Rebecca, är vi.
Absolut. Ja, det är vi.
Och vi säger som alltid, ta väl hand om er, så hörs vi snart. Hej, hej.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.